Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Hejsan och välkomna till CSR-podden där vi pratar med personer som är verksamma inom hållbarhet och CSR och sådana frågor. Typ. Och vi bjuder in personer som vi tycker är intressanta och som vi tror har någonting att berätta som är lärorikt och så om de här frågorna.
Ja, och i år faktiskt har vi bjudit in Elin Bergman som vi är intresserade av. Hon är nämligen ordförande i CradleNet, en organisation som vi har försummat att prata med, som är en av de mysigaste och trevligaste.
Hur menar du, vadå försummat?
Ja, men vi har ju tagit de stora företags- och medlemsorganisationerna. De har vi betat av och vi har till och med pratat med nya generalsekreterare. Mm. Men de här har vi missat. Det är bot och bättring.
Så nu ska det handla om CradleNet och
cirkulär ekonomi. Världens coolaste ämne.
Hej Elin och välkommen.
Tack, hej.
Du har ju sedan 2007 arbetat med hållbarhetsfrågor. Du har jobbat på Stockholms Stadsmission, på Respekt och Tricona. Och du har varit ansvar för PR och marknad. Och nu så arbetar du på WWF, Sveriges avdelning för samhälls- och näringslivsutveckling.
Det stämmer bra.
Titta, vi har fått allt rätt. Fantastiskt. Men när väcktes ditt intresse för miljö- och hållbarhetsfrågan?
Det är en jättefin fråga. Men jag har faktiskt ett foto på mig själv. När jag i liten ettåring åker med en liten sån här bävernylons overall över till Skansen med färjan. När jag sitter bredvid min mamma. Och jag upptäckte till min glädje eller förskräckelse att hon hade ett WWF-märke på armen. Så jag har liksom fått WWF med modersmjölken, inser jag. Min mamma har alltid varit väldigt engagerad i alla frågor. Jag brukar alltid förklara det här nu och ska presentera mig själv. Att, ja, men min mamma, hon var en sån där som höll på indianerna när det var så här cowboy- och indianfilmer. Det var naturfolkens sida hon var på. Så det där har jag fått med mig delvis därifrån henne som en stark inspiration. Men jag var av mig själv också väldigt intresserad av naturfilm när jag var liten. Kollade på Ett med naturen och Mitt i naturen och allt vad det hette med Arne Weise och så vidare. Och då på den tiden så var det alltid i slutet någonting om att man håller på att skövla regnskogen eller nu börjar det hamna plast i haven eller försurning av sjöar.
Det är en standardavslutning på alla naturprogram.
Ja, och det
där
liksom... börjar de med det istället.
Ja, nu har en ny varelse kommit
in. Nu är det starten.
Exakt.
Men det finns ett litet område kvar, ja. Heter det nu istället.
Man börjar från den här enda pingvinen som är kvar. Ja. Eller nu. Men så att, stort intresse. Jag ville förmodligen bli naturfilmare av det skälet. Men sen så... Ja, min första miljökampanj gjorde jag väl egentligen med min mammas jobb när jag var 11 år. När vi hade kollat på ett program på tv tillsammans som handlade om att man inte ska bleka papper. För det är dåligt för att man släpper ut massa klorblekningsmedel i haven och sånt där.
Det var ingen Greta Thunberg.
Nej, det var väl kanske innan internet och sådär. Men, men jag började prata med min mamma om det där. Hon lyckades sen få sitt jobb att byta hela KPMG då på den tiden till oblekt papper. Som sen spred sig och så blev det en global inställning de hade. Så det var väl min första lilla påverkan där.
Vad var en Greta Thunberg för oblekt papper?
Nej, jag har inte frågat henne.
Nej, men jag påstod det. Ja, okay. Det var min slutsats. Ja. Så jag har haft det hela livet.
Men fanns det med också när du valde utbildningar? Sådär? För du har läst kultur och pedagogik i Gävle och Linköping, har vi förstått?
Ja, nej, men det var väl någonstans när jag gick på högstadiet som jag blev så här, media, det är coolt, häftigt liksom. Och eftersom jag ville bli naturfilmare från början så var det liksom det här mediala, jag är ganska social och jag gillar film och tv och dataspel och sådär. Så då tänkte jag väl att men det är ett bra medie att komma ut igenom då. Och sen så tappar jag väl lite av det där. Man är inne i sin utbildning och så blir det så himla häftigt med film och tv och sånt där. Och sen så... mina vänner tycker ju inte att jag tappade någon gång. Jag har alltid tjatat om de här frågorna. Och jag är argsint vegan och som inte flög och sådär, även när jag pluggade. Men blev mer liksom inriktad på mediefrågorna kanske än just miljöfrågorna. Så att, sen är jag ju en naturlig PR- och marknadsföringsmänniska. Jag hamnade alltid i de rollerna av mig själv. För jag är den här som gillar att stå och prata inför folk och så att
Och det är ju egenskap av en sån roll som jag har bjudit in dig idag, för du är ordförande i CradleNet,
ja,
som vi ska prata om. Och vi ska under en timme grotta ner oss i cirkulär ekonomi och vad CradleNet är för någonting. Men du, om man söker på dig på nätet så hittar man också väldigt mycket om segling.
Ja.
Vad beror det på?
Ja, alltså jag har en pappa som är en van seglare. Han är gammal brandmästare och brandman och han lyckades när jag växte upp låna lite båtar, så mest på semester och sånt där. Så vi lånade både motorbåtar men också en del segelbåtar som jag var uppvuxen på, främst på sommaren då. Vi ägde ingen egen båt förutom en liten utombordare. Men så att det här med båten har jag också fått lite med modersmjölken, kan man säga. Och har utvecklat sitt eget intresse sen i vuxen ålder.
Ett stort intresse också,
ja,
kan man säga.
Och en liten livsstil, kan man väl säga.
Mm. Ja, 2016-2017 så gjorde du det där som folk drömmer om. Du checkade utifrån det vanliga arbetslivet och så seglade ni över Atlanten och så seglade ni tillbaka över Atlanten. Och man kunde följa det på YouTube. Jag tittar på jättemånga YouTube-klipp med dig, vilket är jätteroligt att göra. Vad bär du med dig av det året nu? Vad har du kvar? Liksom? Kommer du ihåg det till vardags eller var det ett stort intryck?
Ja, men alltså man är ute på en båt på öppet hav och inte ser land på 3 veckor, så är det klart.
Och med din
två gånger också.
Ja, det är ännu mer spännande. Vi skulle kunna ha en separat podd om det. Liksom,
absolut. Bara. Ja, gud ja, det är ett helt eget avsnitt. Men såklart så sätter det otroliga avtryck. Det är ju det häftigaste jag gjort. Och då kan man inte heller liksom förlita sig på någon annan. Och så här, ja, men nu tröttnar jag på det här, nu hoppar jag av båten. Och så får den, det går inte att sluta när man är mitt i något sånt. Och sen är det också den här båten som man är så otroligt beroende av, att den ska funka och man måste hålla efter. Och, ja, men man måste verkligen förlita på sig själv och sin egen kompetens och erfarenhet. Och
man har kontroll på sitt eget system. Liksom.
Ja.
Det är lokaltänk, är det det som är...
Ja, men det är också lite koppling kanske då till cirkulär ekonomi som vi kommer komma till, att man måste ju hushålla med det man har på båten. Har man inte... mat, ja, men då svälter man ju efter några veckor. Och har man inte vatten eller funkar inte watermaken eller så vidare, då får man törsta ihjäl. Så det är ju viktigt att man hushåller med det man har. De resurser som finns på båten är det som...
Det blir tydligt med resurserna. Därför att
väldigt
man har det.
Tydligt.
Intressant. Jag har en helt orelaterad fråga. Varför är sjökor så fantastiska djur?
Ja, men alltså, de är ju helt fantastiska.
Kolla, hon rör inte på ögonbrynet i hoppet till sjökor.
Alltså, gud.
Förklara vad en sjöko är
bara
först.
Skulle jag vara djur så skulle jag vara en sjöko alla dagar i veckan.
Det är stora, sälliknande. Vad är en sjöko bara för oss?
Nej, men de är ju väldigt lika kor. Ja. Av den anledningen att de plumsar runt där, så här, i mangrove i skogen och äter mumsa sjögräs hela dagarna. Och har det gött och kliar sig på magen. Och så är de så jäkla söta. Och de verkar ha så himla härligt liv där de är så här tillfreds med sig själv och omgivningen. Och ingenting är speciellt jobbigt. Och det verkar så himla mysigt. Så ja.
En sjöko. Ja, nu ska jag försöka bli lite mer fixerad. Och säga. Men för det var lite det här, det begränsade resurserna, det har man kontroll på när man sitter på en båt. För den cirkulära ekonomins first lady, eller dame, som faktiskt hon är, det är Ellen MacArthur, skulle jag påstå. Du håller med nu,
absolut.
Tror jag. Hon är en kappseglare som 2004 slog världsrekord i ensamsegling runt jorden. Hon grundade också Ellen MacArthur Foundation, och det är kanske den organisation som har liksom lyckats driva upp cirkulär ekonomi på publikt intresse. Och då har jag haft den här klådan av att förstå, liksom, vad är det som förenar vad är logiken av att jag är en kappseglare till att jag ser cirkulär ekonomi? Men då kanske det är precis, eller finns det fler kopplingar som binder ihop de här två?
Nej, men alltså, orsaken till att jag är engagerad i den här frågan är just att jag är intresserad av segling, och jag visste vem Ellen MacArthur var, ska jag säga, när hon kom hit till Sverige 2012 av den anledningen, seglingsanledningen.
Just det.
Jag visste inte alls vad cirkulär ekonomi var. Jag hade väl hört talas lite grann om Cradle to Cradle, men jag ville i alla fall gå och se Ellen prata på KTH. Och av en slump då så var det ju CradleNet som bjöd hit henne.
Mm.
Och hon berättar ju hela sin historia. Anledning till att hon har liksom börjat jobba med cirkulär ekonomi var just när hon var ute och ensamseglade. Och var just det här med, ja men jag är ju ensam, jag måste förlita på mig själv, jag måste hushålla med resurserna. Och det borde vi också, vi kunde liksom använda båten som en liknelse till för planeten. Till
jorden.
Ja, och planetens resurser. Så att man kan väl säga att jag har inte alls aspirerat för att bli lilla Sveriges Ellen MacArthur på något sätt. Men
varför inte? Jag tycker det med ödmjukhet, det är bara
onödigt. Hon är definitivt en jättestark förebild. Och det som är kanske en liten stolthet då för CradleNet var att vi faktiskt startade året innan hon startade Ellen MacArthur Foundation. Mm. Så vi var ute lite före henne. Men vi baserade då våran organisation på den här boken som heter Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things, som handlade mer om vagga till vagga-tänket. Det som var genialiskt med just Ellen MacArthur var att hon pratade om cirkulär ekonomi. Hon la in ekonomi.
Var det hon som myntade begreppet då? Kombinerade?
Alltså hon fick det i alla fall känt. Sen vet inte om hon har uppfunnit begreppet. Det är jag väldigt osäker på.
Om vi tar det här med CradleNet, för den som inte sitter nu förvirrat och undrar vad är det här för någonting? Så vad är CradleNet för någonting?
Jo, det är ett medlemsdrivet ideellt nätverk som drivs av en operativ styrelse. Och vi startade som sagt 2009.
Mm.
Och då var det just en löst sammansatt grupp, eller inte sammansatt grupp. Personer som delvis jobbade inom hållbarhetsvängen eller var intresserade av hållbarhetsfrågor på olika sätt, som hade läst den här boken, som råkade mötas på olika sätt, mingel och andra ställen, och pratade just om den här boken och var helt hänförda och behövde någon att prata om det här med vagga till vagga då på den tiden, eller numera cirkulär ekonomi. Vad häftigt det var, hur kan vi få ut det här budskapet till flera? Och de kom fram till att vi kan ju träffas och sitta och prata om den här boken och se hur vi kan få ut budskapet, och det blev sen i sin tur CradleNet så småningom.
Och CradleNet är en svensk organisation, eller?
Det är en svensk organisation.
Ja. Och vilken typ av medlemmar har ni?
Ja, alltså vi har både privatmedlemmar och företagsmedlemmar. Nu jobbar vi ju främst mot näringslivet, så att det är just företagen som vi känner, det är där cirkulär ekonomi verkligen kan hända och behöver implementeras, och också tillsammans med näringslivet känner vi att vi kan liksom driva frågan och pusha den upp gentemot politiken och se till att det blir snabbare övergång till cirkulär ekonomi.
Och hur många är ni?
Ja, vi är 30-tal företagsmedlemmar och vi är, jag tror att vi är 60 privatmedlemmar eller något sånt där, privatpersoner.
Mm. Och ni samverkar med nätverk och så runt om i världen också, eller?
Ja, vi samverkar med alla möjliga, men framförallt svenska nätverk. Men vi har också kopplingar med många av de andra liknande organisationer i de andra skandinaviska länderna framförallt. Men även med holländska och brittiska och länder, andra länder helt enkelt.
Mm. Om man ska försöka förstå vad ni gör för någonting, ni som styrs i CradleNet, vad har ni som mål att ni vill uppnå de närmaste 3 åren?
Ja, närmaste 3 åren så vill vi ju jobba,
som exempel.
Ja, så vill vi jobba jättemycket mot politiken och få dem att förstå att ja, men det är jättebra att man jobbar med klimatfrågan och att vi har nu en klimatfärdplan och vi har det här initiativet Fossilfritt Sverige där man lägger upp en färdplan för hur vi ska bli som får bort minska ner till netto noll klimatutsläpp till 2045 i Sverige. Det är jättebra. Men det starka verktyget för att nå dit är inte bara att minska med energianvändningen och sluta använda olja, gas och kol, utan det är ju faktiskt i mycket av produktion och industrin genom cirkulär ekonomi som de största utsläppen kan minskas. Och det har inte riktigt Sverige förstått än, och Sveriges politik. Och då vill vi de närmaste 3 åren att vi dels så ska politiken förstå mycket mer om vad cirkulär ekonomi är och fördelarna med det och vad det innebär. Men också sätta upp ett nationellt mål för cirkulär ekonomi och bygga upp en färdplan för den. Sen behöver inte det ske de närmaste 3 åren, men ambitionen är att vi i alla fall ska öka medvetenheten kring att det här behövs och att det behöver göras. För att det har man gjort i Holland och Finland till exempel, och då går det ju väldigt mycket snabbare med övergången där.
Mm. Om man skulle liksom introducera den cirkulära idén genom att faktiskt ta ett konkret exempel. Vi låtsas att vi backcastar liksom från ett cirkulärt samhälle. Hur skulle det märkas att vi är i cirkulär ekonomi? Vi hoppar in och tar i så vi bara kräks. Vad kommer vara tydligast omställningssymptom?
Jag tror att ägande kommer att vara väldigt omodernt. Om man nu tittar utifrån privata ägandet. Bilen är ju ett väldigt bra exempel. Idag så har alla 1 eller 2 bilar. Och vad är det som händer? Jo, men bilen står ju stilla 90% av tiden. Mm. Det är sånt otroligt material, resurser, energislöseri. Om man tittar samtidigt på det cirkulära framtidens transportsätt, så kommer det inte att handla om att man äger någonting, utan viktigt att man kan transportera sig från punkt A till punkt B på bästa, smidigaste, möjligaste sätt. Och då kan det ju vara så att det beror på hur långt fram vi pratar om en backcastar.
Backcastar långt fram, oss fram.
Jag ska på fest. Ja. Jag behöver transportera mig till festen. Jag går in på min app, eller så pratar jag med min telefon eller vad det nu är man har, den här devicen man har i framtiden, som också är cirkulär såklart. Och så säger jag, hej, ta mig till festen. Och så dyker det något typ av färdmedel upp, kör mig dit. Och så dricker jag mitt glas vin i bilen, eller vad det nu är för transportsätt jag har.
Medan
jag socialiserar, för det kommer inte vara människor som kör mig, utan det kommer ju vara, den kommer köra sig själv. Ja. Och bilens beståndsdelar, eller transportmedlets beståndsdelar, kommer ju vara såklart av cirkulära material som redan är återvunna. Det kommer ju självklart inte vara av några fossila drivmedel, utan det kommer ju vara någon typ av väldigt förnybar energiteknik, och energin kommer återanvändas så gott det går. Och sen när jag varit på den här festen och haft det jättekul, då kommer någon annan typ, inte alls samma transportmedel, men något annat som passar, som i närheten just då, hämta hem mig.
Just det.
Och jag kan sova i bilen hem, eller vad det nu är.
Och då har du kombinerat trenden med cirkulär ekonomi, att bilens alla material och din telefon var återvunnit. Dina kläder var säkert också av gammalt slag, eller har liksom fibrer som har återvunnits i evigheter.
Och festen kanske var återvunnen också.
Nej, nu ska jag inte. Festen var mångelnisk och trevlig.
Vi hade varit på den tidigare.
Självklart, maten odlades helt cirkulär. Ja. Vinet lika så.
Cirkulär ekonomi fick det, men du fick ha en delad ekonomi också. Är det samma sak, cirkulär ekonomi och delad ekonomi?
Alltså inom cirkulär ekonomi så finns det massa olika affärsmodeller, och där ingår delningsekonomin. Och det är också en intressant sak, det kanske vi kommer till sen. Men...
Om jag hade bjudit in någon som var ordförande för nätverket för social ekonomi, hade de sagt samma sak, att ni var en undergren?
Det är mycket möjligt. I Sverige så har man verkligen, politiken har ju verkligen särskilt på delningsekonomin och cirkulär ekonomin.
Men det tycker ni är fel?
Vi tycker det är fel. Vi ser det som en av delarna inom cirkulär ekonomin. Och det är ju orsaken till att politikerna gör det, tror jag. Att det är så mycket härligare med delningsekonomin. Det är så mycket så här, nya affärs... startupbolag som kommer med nya så här, Uber och det Airbnb man ska dela. Cirkulär ekonomi, det handlar om att man måste ner på beståndsdelar och man måste byta affärsmodeller helt och göra om. Det är lite krångligare.
Ja, det är krångligt. Att man liksom, men det är det som är så roligt.
Ja, man har tagit liksom russen under kakan där. Så man slipper allt det där krånglet och skattepolitik.
Sen fick du med digitalisering också. Som en så här. Du hade ju en AI där som på något sätt körde dig väldigt bra.
Digitaliseringen är ju grunden till att cirkulär ekonomi ska funka.
Men kan man säga då att det cirkulära samhället är samma som det hållbara samhället?
Ja, men det är ju det. När jag ska försöka förklara det här, så handlar det väldigt mycket om att om vi nu ska ha ett fossilfritt samhälle som är hållbart i framtiden, då är ju cirkulär ekonomi, vem ska säga, verktyget för att nå dit. Det är ju mycket en metod liksom. Mm.
Men är det ett av verktygen, eller är det verktyget? Skulle man kunna säga så här, nej, men nu slutar vi undervisa i hållbarhet i skolan. Vi undervisar bara i cirkulär ekonomi.
Nej, det finns inte ett. Nu är det ju så att det är mycket som ingår i cirkulär ekonomi, vilket gör det härligt, för det är bland det mest holistiska. Men det är inte universalnyckeln som löser alla problem. Men man kommer väldigt långt.
Mm. Mm.
Det här med att återbruka, det var ju någonting som redan min mormor och morfar och kanske generationerna före dem kände väl till. Det var ju något som var självklart i det gamla samhället egentligen. Och vi har ju även pratat om kretslopp och sådana saker under 80-tal och 90-tal. Vad är det som är nytt i det här begreppet egentligen?
Nej, men det är ju inte nytt. Det som är skillnaden är hur det paketeras. Det här är ju egentligen...
Är det läppstift på grisen?
Ja, fast läppstift på grisen är väl lite negativt.
Ja, jag tänker det. Det var roligt.
Jo, men alltså så här, det genialiska är ju paketeringen. Det är ju det gamla kretsloppssamhället. Förr i tiden fanns det ju inga sopor. Det fanns inga avfall. Det fanns inga föroreningar. För att allting cirkulerades ju.
Sen är det snarare att vi har tappat bort det?
Vi har glömt bort det. Och sen har vi infört massa dåliga material och kemikalier. Och sen har vi bara resursslösat helt galet. Mm. För vi har verkligen levt som att det inte finns en morgondag. Liksom. Så det gäller ju, vi behöver ju inte gå tillbaka till gamla bondesamhället eller sätta oss i stengrottor igen. Utan det handlar ju bara om att vi gör saker smart, mer effektivt. Och liksom, ja, men tänker på, vi utgår från resurserna, inte bara materialen, utan resurserna i grunden. Vad är det för några behov vi har? Och så gör vi det bättre.
Och det är smart att sätta ett nytt begrepp på en gammal sak. Alltså ja. det är en, vi får köpa, för det kretsloppsbegreppet finns i svensk lagstiftning från 80-talet.
Mm.
Så att liksom, men vi får bara säga, jajamensan, det är samma sak, men lite roligare den här gången.
Nej, men jag tror nyckeln till mycket av det som gör att det händer saker när det gäller hållbarhet är ju att man börjar räkna om det i pengar.
Mm.
WWF jobbar ju också väldigt mycket så att man, ja, men förut har vi ju sagt så, ja, men sluta släppa ut massa koldioxid. Då måste man ju också minska sin verksamhet eller sin produktivitet. Och så. Och det slår ju inte an hos företagen. Det kan inte de relatera till. De ska ju ha ständig tillväxt. Det kan man ju diskutera i tillväxtbegreppet i ett annat program. Mm. Men i alla fall. Men när vi väl börjar prata om, men hörrni, om ni fortsätter så här, då kommer ni inte ha några resurser. Ni kommer inte ha materialen ni behöver. Ni kommer minska er tillväxt och så vidare. Och det kommer innebära så här stor förlust i pengar. Då vaknar ju näringslivet. Det här kan de relatera till. Och därför pratar vi numera om grön ekonomi, blå ekonomi, cirkulär ekonomi. För att det är det som gör att man vaknar och agerar.
Hur bra är Sverige jämfört med andra länder? Du nämnde lite att Finland och var det Holland som hade en väg, hade liksom en strategi.
Och nu också Danmark.
Och Danmark. Hur ser Sverige ut? Politikerna är inte riktigt vakna. Frågan är inte på allvar, eller?
Nej, alltså, vi gjorde ju en undersökning i våras då, CradleNet, av den anledningen att Karolina Skog var ute och pratade mycket om att Sverige var det främsta cirkulära ekonomilandet i världen.
De gillar verkligen att göra det. Att säga att vi är bäst. Det är
och då började man ju faktiskt inte bara delningsekonomi, prata om cirkulär ekonomi. Och då blev vi väldigt förvånade på CradleNet som inte alls håller med om den bilden. Utan då gjorde vi en liten marknadsundersökning. Vi frågade alla large cap-bolag, det vill säga de storbolagen som finns på svenska börsen, svenska bolag. Jobbar ni med cirkulär ekonomi och i så fall hur? Och då visade sig att det var ju bara 3 av 10 bolag som visste vad det var överhuvudtaget. Så att den bilden som hon hade, det kanske baserar sig på att IKEA och H&M, som är visserligen stora globala aktörer, jätteduktiga i sina branscher, har satt 100% cirkulär ekonomimål. Men det innebär ju inte att 90% av de andra bolagen faktiskt gör något. Utan här är ju 2 flaggskeppsföretag och de är jätteduktiga, absolut.
Eller har de tittat på närvarolistorna på konferenserna? För alla stora företag är där och lyssnar i varje fall.
Ja, det kan det ju vara. Men det som var bra med det då är att här har vi då en siffra på hur status är. Sen finns det en annan rankning som är, nu kommer jag inte ihåg vilka som gjorde den, men det visar att Sverige ligger på 16:e plats i Europa.
Mm.
Det är ju definitivt inte på första plats.
Mm.
Jag tror att svenska politiker blandar ihop cirkulär ekonomi som vi ser som ett systemskifte med att vi är duktiga på återvinning och förpackning och liksom recycling.
Det är alltså inte sophantering istället.
Ja, precis. Och det är vi inte heller bäst på.
Nej, det är vi inte heller.
Men, så att det har blivit något missförstånd där. Och det är ju, vi har ju en väldigt stark självbild om att Sverige är så duktiga på hållbarhets- och miljöfrågor. Men vi glömmer ju bort att vi lever som vi hade 4 planeter.
Mm.
Så att
Hur långt ifrån är vi det där systemskiftet? Skulle jag kunna få en procentsats på att säga så här mycket av det vi har är cirkulärt? Att vi är 25% eller
3% globalt, eller?
I Sverige eller globalt? Ja, vi kan ta båda.
Och nu skulle jag önska att jag hade den här siffran framför mig. Men jag för mig att det var så att de gjorde någon bra människa eller organisation gjorde en utvärdering av det där, och då är det ju så här 90% materialslöseri.
Just det.
Så det är ju så att vi inte hanterar våra resurser globalt alls så bra som vi skulle behöva.
Nej.
Så att det som vi gör idag är att vi i stort sett slänger jättemycket material, alltså pengar, resurser eller bränner det som vi gör här i Sverige. Vi har ju en väldigt stark förbränningstrend här i Sverige.
Men ändå, jag stannar kvar lite vid det här påståendet att Sverige är så bra på det och att det kanske finns skäl till varför man tror det. Därför att medvetenheten är ändå ganska hög.
Ja, men det säger ju alla, men vi gör ju inget.
Ja, nej, men det är
nu svarar jag på det.
Nej, men det är precis det jag menar.
Men det är ju ett problem att jag tror att snacka går.
Åsa, ta det lugnt.
Förlåt, ja.
Alltså det är precis det jag menar. Att det finns väldigt hög medvetenhet och man gillar att prata om frågan. Man gillar också att visa att man har förstått frågan. Men sen att man agerar på den och får saker att hända, det är ju där det inte riktigt lirar.
Ja, och det är väl egentligen där som vi på Cradlenet känner att det behövs göra så himla mycket mer. För att om man tittar på klimatfrågan, där vi har varit väldigt duktiga, vi har en klimatlag, vi har väldigt tydlig färdplan och mål och sådär. Vilket är fantastiskt och unikt på många sätt. Där har det ju varit så här, Sverige slår sig för bröstet, där kan vi verkligen säga att vi har tagit en ledartröja. Jättebra! Men i cirkulär ekonomi, att sätta ett nationellt mål som är bättre än någon annans, det är ganska, eller det är helt ointressant.
Mm.
För att man kan inte bli cirkulär själv.
Nej,
man måste samverka för att nå cirkulär ekonomi. Om man tittar i industrins synvinkel, ni som kanske fortfarande inte förstår exakt vad cirkulär ekonomi är där ute, så handlar det om man utgår från industrin, så är det så att om jag har en industri som släpper ut massa ammoniak idag, jag har en skorsten där jag släpper ut, det blir föroreningar, det är inte så himla trevligt, det är min biprodukt, om man säger. I den cirkulära ekonomin så kan man jobba med industriell symbios. Då kan jag ju, istället för att jag bara släpper ut massa dålig ammoniak i luften, ge mitt avfall, eller sälja mitt avfall, min biprodukt, min resurs egentligen, till grannen som faktiskt köper in mängder med ammoniak till sin produktion. Och då cirkulerar man istället då. Man nyttjar de här resurserna mycket mer. Och plötsligt så slipper man släppa ut någonting dåligt i naturen. Och man tjänar också mer pengar. Det är ju det som är liksom nyttan med det hela. Nu vet inte jag vad jag skulle komma med vad min poäng var med det här. Vad var frågan egentligen?
Det har han också glömt. Men du, jag hakar i.
Mm.
En helt annan sak. För jag ska haka på den här smarta undersökningen. En av mina favoritrapporter för förra året, och då läser jag ändå ganska många rapporter, men den här gjorde mig riktigt glad. Det är återvinningsindustriernas rapport som handlade just om hur mycket värdebeständigt svenskt materialsystem är.
Oh.
Den är otroligt sexig, måste jag säga. Material Economics, kudos på er, det var en väldigt fin rapport. Och då följer man ju ett antal olika material och verkligen nördar ner sig i hur många av dem blir insamlade, hur många blir använda och hur många förlorar i värde i nästa användningssteg. För man kan ju också ha ett värde, material kan ju också vara värdebeständigt eller bli degenererat. Alla våra IKEA-kassar är degenererad plast eller de här stora grovplasten, det är liksom sämre plast till
men
exempel.
Men stål är ganska värdebeständigt.
Men stål är väldigt värdebeständigt. Och det är två saker i den här rapporten som är så roligt. Det första är, precis som du var inne på, att man blir så härligt nördig. För skillnaden mellan stål och plast är gigantisk, eftersom stål är magnetiskt. Och plötsligt blir det liksom materialets kvalitet, medan plasten är liksom är blandas och sånt där. Och då blir det så att det blir ju så perverst nördigt väldigt, väldigt fort.
Mm.
Och min liksom fråga kring det, man ska ha ett allmänt nätverk som Cradlenet, där vi liksom alla ska få vara med och alla ska vara tillsammans, och så har man ett ämne där du liksom 2 minuter in ämnet måste du bli så här, och då så är den här kemiska sammansättningen av. Är det där, hur lyckas ni ha ett nätverk kring det, och är det det som hindrar politikerna från att klara av att gå in i det?
Mm. Det var väl kanske det jag skulle komma till också, det här när jag snöde in mig på vad jag skulle svara på för fråga. Det var ju det här med samverkan, att det är viktigt att länderna samverkar med varandra. Det är inte så intressant med att man har ett eget nationellt mål. Och där pratade jag också om samverkan för industrierna. Men det vi ser ju, vi kan inte sitta och nörda ner oss i beståndsdelar på Cradlenet.
Gör ni aldrig det? Men det blir ju sexigt först när man gör det.
Ja, men vi kan ha diskussioner om det när vi har medlemsmöten och annat, om vissa delar och sådär. Men vi är ju inte heller... det är inte så att jag är beståndsdelsmaterialexpert, utan jag är ju den här, jag är ju eldsjälen som driver på frågan, och jag vill att det ska hända grejer i politiken och så här. Jag ser de här stora förändringarna som det mest intressanta, och sen vill jag ju jättegärna att företagen går in på de här beståndsdelarna. Att de verkligen tillsätter de här konsulterna som är de här nördarna.
Så du ska stå i entrén och bara, sätt igång! Ja. Heja er!
Ja, men det är lite så. Jag liksom hetsar på.
Påpiskar.
Ja. Men jag kan ju precis, jag använder ju den där rapporten jättemycket också. Mm. Bara genom att använda 5 material lite bättre i Sverige, det är 42 miljarder kronor. Förstår ni hur mycket snabbtågtrafik och skolor och Karolinska sjukhus kan bygga liksom, med de här pengarna som vi bara bränner?
1,2% av Sveriges BNP tappar vi helt bort i materialförlust.
Ja.
Och det visar klockrent på att vi är duktiga på att sortera våra sopor, men sen bränner vi upp dem.
Ja.
Och där tappar vi ett enormt materialvärde i den där uppbränningen.
Ja.
Liksom. Och då har vi byggt igenom ett fjärrvärmesystem som vi måste lösa. Så liksom, ja, god tur med denna. Men då ska jag göra en bifråga då. Det här, om man läser den här rapporten så får man liksom en känsla av, och jag brukar, när jag backcastar om en hållbar eller liksom en cirkulär framtid, då brukar jag säga att framtidens gruva, det är soptippen. Det är där vi kommer gräva upp resurserna.
Absolut.
För där ligger de ju. Nu bränner vi upp dem istället, så det blir jättesvårt att gräva där. Men det skulle ju på något sätt innebära att det fanns, att det här skulle liksom vara vår nutidsklondike. Jag tänker att det är här man borde se enorma ekonomiska möjligheter. Och ni borde ha en massa företag som svärmar kring er som är så här oseriösa startups som bara vill tjäna svinmycket pengar.
Mm.
Varför måste de vara oseriösa?
Därför att Klondike upplever jag, det var nog säkert några som var väldigt
lycksökare.
Ja, liksom, jo, som men man de bara var ju seriösa. Väldigt seriösa lycksökare.
Jag tror vissa bara söp och slogs också. Okay, men, ja.
Men, jag bara protesterar mot att alla var oseriösa.
Ja,
men även
finns de? Liksom?
Nej, vi har en hel del startups. Det är ju det som är enkelt, eller det är mycket svårare om man är typ IKEA och H&M och byta affärsmodell, ja, än av att man startar cirkulärt från början. Så det är därför vi har startups. Men jag känner inte att de är några Klondikes. Alltså
du menar att du kallar dem oseriösa?
Det är inga superhjältar. Och även om de skulle vara oseriösa så gör de ju en gärning.
Absolut.
Så det är okej, okay, tycker jag. Ja. Liksom. Jag visar precis en liten bild här för er. Apropå just det här med att vi bränner våra resurser i Sverige. Och jag skulle vilja påstå
du får nästan beskriva bilden, för det görs inte så bra i podd. Liksom,
nej,
bilder.
Det står egentligen 60 000 långtradare med norska sopor eldas i Sverige varje år. Och så står det lite att vi importerar cirka 3 miljoner ton sopor varenda år i Sverige som då förbränns i 80 kraftverk. Och det är ju det som är lite det här, vad ska man säga, bilden av Sverige som ett jättehållbart och miljövänligt land. När man väl tittar på de här siffrorna så är vi ju inte det. Vi är ju Europas soptipp. Vi importerar ju sopor som vi bränner. Och sen så är vi så glada för att vi har koldioxidneutralt fjärrvärmesystem. Det är det ju inte.
Nej, Tekniska verken i Linköping har väl varit mycket i skottgluggen för det.
Ja, och
jag tror det är också för att de ligger längst E4, så att alla som åker förbi ser dem resa sig där ute på fältet.
Men Rangsell är ju med i vårt nätverk till exempel, och de tar ju hand om, de har ju de här stora deponierna, den här flygaskan som kommer från värmeverken hamnar. Men jag tror även de typen av soptippar blir ju en guldgruva så småningom. För där ligger det ju mängder med fosfor och tungmetaller och annat.
Så fort vi kan utvinna det och utvinna det på kontrollerat sätt.
Och det kan vi redan idag. Problemet är att det finns ju massa lagstiftning som säger att vi inte får. Så det är bättre att det ligger och täcks över med stora cement, liksom, tecken och annat, än att vi faktiskt tar hand om de resurserna. Och att vi kanske sorterar så bra så att det inte är en massa tungmetaller och farliga ämnen i den här flygaskan från början. Utan vi verkligen kan få ut den här fosforn, den här som är faktiskt en ändlig resurs som vi håller på att ta slut på.
Som vi inte pratar så mycket om.
Som vi inte pratar
absolut,
så mycket om.
Vilket är väldigt intressant.
Det är ju verkligen en framtidsfråga.
Men alltså i ens begreppet soptipp använder man väl knappt länge. Man försöker väl driva mot att se det som en resurs istället.
Ja, alltså i Sverige har man ju länge använt just ordet deponi. För man...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jag kan inte säga att vi har soptippar här i Sverige.
Du sa faktiskt Per Larssons när han hälsade på oss. Vissa saker ska ligga i deponi, sa han.
Ja. Jag han väldigt... sa inte soptipp.
Nej, det sa han inte, men han sa i deponi, sa han. Mm. Jag var väldigt, kommer ihåg att jag var väldigt så här, va? Finns det fortfarande? Jag blev lite tagen av det.
Ja, men jag tänker också det här med soptipp eller deponi spelar ingen roll vad det är, så är det ju så att det fortfarande... Det är ju det, att man reagerar ju ganska... Inte. Ja, och man, jag tror att många reagerar på att ja, men har vi sånt i Sverige? Men det är ingenting man ser. De är ju lite undanskymda, de här. De ligger ju inte mitt på Sergels torg direkt.
Mm. Nej.
Så det är inte, vi tror ju att vi inte har sånt.
Nej, jag brukar hävda också att om vi hade våran sopdeponi utanför våran dörr och våra 3 ton sopor per person låg där i en stor hög, då skulle vi tänka annorlunda. Det är det osynliga som gör lite av boven i dramat i de här materialflödena.
Ja, det finns ett jättebra uttryck på engelska som heter just out of sight, out of mind. Ja.
Nu ska jag öppna en liten grupparbetspunkt här.
Oj, ja, nu kommer
jag. Vi brukar inte ha det så ofta. Men jag tänkte, därför att det, som du sa, det är så många parter som måste vara inblandade i cirkulär, i omställningen på cirkulär ekonomi. Mm. Och du har varit inne på några av, vi har pratat politiker. Och då, vad du vill att politikerna ska göra, det är att de ska göra en strategi. Och så vill du att de ska ändra lagstiftningen så att de här regleringar av vad som är deponi och vad som inte får användas. För jag tänker att vi ska göra en lista, vilka är med och vad borde de göra? Mm. Så är det något annat politikerna borde göra, tycker du?
Ja, men nyckeln i det hela är att det är ett nationellt mål. Och när jag pratar om nationellt mål så är det just det här jag ville komma till tidigare. Att det är inte intressant att man sätter ett mer ambitiöst nationellt mål än någon annan. Utan sätt samma mål som Finland och Holland och alla andra. Och sen så arbeta tillsammans för att nå det. Mm. Nu har ju Finland tagit fram en fantastisk färdplan tillsammans med Sitra. Och de har ju till och med erbjudit oss att vi kan få ta den. Vi kan bara Sverigeanpassa den. Varför ska vi hitta på en egen färdplan när det redan finns färdplaner gjorda?
Gjorde det tillsammans med Sitra, det franska återvinnings...
Sitra är ett statligt verk, eller man ska säga, som har uppdrag av finska staten att ta fram den här färdplanen. Mm. Skulle kunna motsvaras till RISE eller Tillväxtverket eller någonting dit. Så att där handlar det återigen om att ta hand om våra resurser. Och varför ska vi resursslösa ta fram egna mål och egna färdplaner? Varför inte använda det som andra redan har gjort? När Danmark har gjort så till exempel. Det kan vi också göra.
Det är smart när man är grannar också.
Ja.
Liksom så här, billig idé på något sätt.
Precis.
Ja, ta en strategi, ändra lagstiftningen kring den. Och sett mätbara mål tycker vi att de ska göra.
För det var det som när vi gjorde den här marknadsundersökningen visade. När vi gjorde den här undersökningen på de här stora svenska bolagen. Vi gjorde en workshop efteråt. Och där vi frågade dem, ja, men okej, men varför har ni inte satt igång? Vad är det som saknas? Och det de sa då var just att vi behöver ha politisk riktning. Vi behöver ha ledning av dem. Och då är det jättebra man sätter nationella mål och tar fram en färdplan. För då vet de vad de behöver göra.
Samtidigt som när näringslivet säger det, då har de bara inte vaknat. De kom på med byxorna ner och säger, jag vill ha politiker ska gå för dig. Så brukar inte näringslivet bete sig.
Jag tror, just nu så gör ju näringslivet saker, men de gör massa dutt. Vi är samma linda som vi var med klimatfrågan för 10-15 år sedan. Där alla var så här, vi har slutat printa papper här och vi har lite återvinning på kontoret. Ja, men hur är den produktion? Alltså, har ni tittat på det ni faktiskt har avtryck på? Nej, men det kom efter ett tag när GHG-protokollet och andra verktyg som var tydliga och det var samma liksom, spelplan för alla. Då började det plötsligt bli så här hygienfaktor. Jag tänker att dit kommer vi också komma med cirkulär ekonomi. Men just nu så vet de inte vad de ska göra, var de ska börja någonstans.
Så vad borde de göra? Så då går vi över till näringslivet. Så näringslivet, du var inne på att de borde de borde lägga upp en egen strategi. Men vad är det de ska göra konkret?
Ja, där är ju nyckelfrågan. Nu har ju H&M, som jag sa, och IKEA satt upp 100% cirkulär ekonomimål. Ja, men de vet gjort. Inte riktigt exakt hur de ska nå
Nej,
de målen
och det
heller.
Låter ju svinfint. Liksom. Ja. Men när vi var här, Jonas var här och vi intervjuade honom, då berättade
från
han
IKEA.
Från IKEA, då berättade han om hans favoritprodukt. Då kom jag in på cirkulär ekonomi. Det var en plast av återvunnet, eller en plastpall av återvunnet plastmaterial. Och då var ju hans förklaring till att det här kan vi göra därför att vi vet vad den plasten innehåller, för det är våran restplast. Så det är ju liksom, om man jämför med vad han klarar av att göra just nu, så är det för att han har kontrollerade flöden. Och det är för att han är en gigant. Och då är det en av hans 1 triljard produkter. Ja. Så det är fortfarande en snutt liksom. Och då är de bäst. Och då blir jag så här, men är det så? Ska vi vara nöjda med det?
Nej, vi ska absolut inte vara nöjda med det. Men det gäller ju ändå, precis som vi gjorde med klimatfrågan, vi måste börja någonstans.
Så de har börjat någonstans och gjort något konkret, och därför är de bra?
Nej, jag säger inte att de är bra, jag säger inte att de är hemma än. Jag säger bara att de har börjat resan. Det är, i alla fall mer än de flesta har gjort. Som inte ens en gång börjat. De har börjat kanske fundera på vi kanske borde börja resan.
Okay.
Så att, och sen också de här 100% cirkulära ekonomimålen, de är otroligt ambitiösa. Och det är ju det som alla behöver göra. Man behöver ju förstå att man behöver komma dit. Men det behövs ju göras mer forskning. Det behövs de här verktygen som vi nu har för klimatfrågan till exempel. Även för näringslivet. Men såklart så måste man ju se över sina materialflöden, sina resurser. Och även om man är ett tjänstebolag. Ja, men se vart är min roll i samhället. Vad kan jag bidra med för att vi ska snabbare gå över till en cirkulär ekonomi? Är det så att jag har en digital tjänst som man kan använda när jag ska boka min bilpoolsbil? Eller beställa min Uber eller vad det nu kan vara? Ja, men då kanske jag ska utveckla dem. Mm. Nu har jag jobbat mycket med Dustin också, som är ett teknikbolag på WWF med cirkulär ekonomi. Och där har jag förordat väldigt mycket att men självklart ska ni se över de produkterna ni har, lyfta fram dem, sätta högre krav på dem som producerar produkterna. De producerar ingenting själva direkt.
Ja, de är återförsäljare. Och har enormt mycket produkter.
250 000 tror jag, eller något sånt där i sin produktportfölj. Men har också förordat väldigt mycket att försök att gå bort från produkter till tjänster istället. Sätt längre serviceavtal. Se till att produkterna håller längre. Se till att de designas rätt så att de kan tas isär så småningom, men framförallt uppgraderas och repareras. Alltså, det är ju det här, man måste se över sin egen affär och se vad kan jag göra inom mitt affärsområde? Och hur kan jag ta ledarskap?
Så alla kan göra något. Vi börjar i den änden.
Och sen har vi börjat det här grupparbetet.
Ja, jag är på väg att summera. Jag är på väg nästa. Jag
förstår.
Vill du vara med?
Jag
ska bara summera. Vad ska ett företag göra? Jag fick svara på den frågan. Och då ska de alltså, alla kan göra något. Börja med. Ta kontroll på era materialflöden. Titta på vilka materialflöden ni har. Titta på era affärsmodeller. För det sa du nästan också.
Det kokar nästan alltid förläng
avtalen, hyra ut istället. Försöka börja dela på ett annat sätt. Så titta på era affärsmodeller och materialflöden, gör en strategi för det med ambitiösa och tydliga mål.
Absolut.
Och börja göra något. Och gör man det, alla de här första var ju liksom sitta på kammaren, fundera lite grann. Det låter ju inte som det är supersvårt att börja här. Att det låter inte svårt att bli hjälte, om man säger. Möjlighet här att bli.
Absolut. Nej, men helt rätt.
Och sen sa du design, produktdesign för att kunna ta isär. Det är många som pekar CradleNet eller Cradle to Cradle. Det är ju väldigt mycket en designmetodik. Är det någonting man ska använda när man...
Ja, och det spelar ingen roll om det är en produktdesign eller en tjänstedesign. Man ska designa rätt så att produkten inte har ett dåligt avtryck eller man förlorar resurserna. Det bästa är ju om vi i framtiden gör produkter som kan uppgraderas. Det vill säga, man börjar någonstans och sen får det ett högre värde i slutet. Nu nedgraderar vi ju saker och så hamnar det på en soptipp så småningom. Men om man hela tiden kan få produkten att få högre värde och hålla materialet i cirkulering så skulle det vara allra bästa. Och kan man lägga till saker som... Jag gillar det holistiska. Jag tycker inte om att man bara pratar om cirkulär ekonomi eller klimat. Utan jag tycker att man ska också prata biodiversitet, alla liksom planetary boundaries. Och hur kan man få liksom samhället att bli bättre efter jag har haft min verksamhet? Kolla om du kan på något sätt få bättre biologisk mångfald med din produkt. Kolla om du kan ha bättre samhällsnytta. Alltså titta igenom affärsmodellen till fullo.
Men förutsätter inte det där holistiska synsättet väldigt mycket kunskap? För jag kände liksom, jag förstod vad du sa nu. Mm. Men jag kände samtidigt att om någon som var lite handsvettig innan kring hållbarhetsfrågan plötsligt träffar dig så skriker du holistiskt och biologiskt mångfald. Alltså, då skulle jag bli svettig och gå hem också.
Ja, nej men självklart. Nu pratar vi ju ganska nördiga saker här. När jag är ute och föreläser brukar jag ju kanske inte kontrollera med det här området. Utan jag försöker ju vara väldigt pedagogisk i liksom, min ansats och börja väldigt så här, men det handlar ju om egentligen är det är inga konstigheter, utan det handlar ju om att ja, men kretsloppssamhället och vi ska inte ha sopor och sådär. Men sen kan man ju titta mer visionärt. Jag som har varit på nördat med det här länge, ja, men jag ser ju så många möjligheter som går bortom det som man pratar om det cirkulära, som skulle kunna bidra med ännu mer nytta. Mm. Så ja, självklart, man ska inte, jag ska inte göra folk svettiga här ute.
Nu Torbjörn, välkommen in. Det här är min workshoplista.
Har du summerat den nu?
Nej, utan nu har vi betat av, tror jag, företag och lagstiftare. Finns det några fler som vi ska ta in på listan av de som borde vara med och driva förändring? Och så kan vi också berätta exakt vad de borde göra, så att vi liksom kan... Vilka mer skulle vi kunna ha? Har vi...
Ja, jag tror ju väldigt mycket på konsumenterna. Mm. Nu är det ju så att, vanligtvis så brukar jag ju säga att nej, konsumenterna kommer sist. Och det är för att på WWF jobbar ju vi väldigt mycket med konsumenttryck och konsumentfrågan. Vi har ju fiskguider och köttguider och andra typer av guider och certifieringar för att få människor förstå att den här produkten är bättre för den här produkten. Nu har vi hållit på och jobbat med det i 20-30 år. Det är jättebra medel, men det är ju bara människor som har tid, engagemang, som läser på. Det är inte så att fyrbarnsmamman som jobbar heltid sitter och läser om certifieringar och cirkulär ekonomi hela dagen. De orkar inte med. Det ska vara enkelt, det ska vara liksom, jag tror att de flesta vill att när jag går in i en butik, vare sig online eller fysiskt, så ska inte de sämsta produkterna finnas där. De här produkterna som gör det dåligt för miljön, de ska bara inte vara där. Mm. För då är det enkelt för konsumenten att göra rätt. Nu ser det inte ut så, utan det finns en hel del massa produkter där ute som varken är cirkulära eller klimatvänliga eller biologiskt mångfaldsvänliga eller någonting sånt. Så då gäller det att vi på något sätt trycker på och utbildar de som faktiskt är de här eldsjälarna, som är lite så här frontrunners och bryr sig om det är miljömärkt eller inte, och kanske om det är vagga till vagga certifierat eller vad det nu kan vara. För att de har ändå en ganska stark röst. Så att de kan ändå skrämma upp politiker och företag och andra och göra någonting.
Konsumenterna ska bli opinion. De ska...
Ja, så det finns ju i alla fall en grupp inom konsumenterna som är jätteviktiga. Mm. Som hjälper oss att driva frågan framåt. Så att konsumenterna får vi ändå inte tappa. Och sen finns det ju också akademin såklart.
Ja, just det. Så vi ökar konsumenternas kunskap och de skapar opinion. Mm. Och sen finns det akademin. Vad ska de göra då?
Jo, men som jag sa... när det gäller cirkulär ekonomi så är vi fortfarande i vår linda. Vi har ju inte kommit superlångt. Alla vet ju inte, inklusive mig själv då, som ska vara expert på frågan, exakt hur vi ska göra saker och ting. Så det krävs ju fortfarande en massa forskning på hur ett företag inom stålbranschen ska bli cirkulärt. Eller inom matsektorn, eller vad det nu kan vara, textil eller så här. Så att det finns ju massa frågor som vi behöver svar på. Jag tror att de kommer lösa sig framöver. Men där var vi ju även med klimatfrågan, och nu börjar det bli ganska självklart vad man ska göra.
Mm. Jag tror att det som är skillnaden, det var just den här nördigheten, att stålfrågan är så totalt till sin natur skild från plastfrågan, som är till sin natur helt skild från textilfrågan. Alltså, det är ju verkligen, det är där det blir härligt nördigt också. Och det är där också pengarna ligger. Mm. För kommer du på hur man ska få fram rent stål i andra generation och tredje generation stål, då får du Nobelpris och tjänar enorma mängder pengar. För alla kliar sig i huvudet över det och har gjort
och
det
jättelänge.
Ja, det kan man då. Men visst, men jag menar, det är där möjligtvis då akademin kommer in i bilden. Mm. Torbjörn, vill du addera något till vår workshop här? Du är så tyst.
Mm. Jag lyssnar och försöker tänka. Jag tänker så här också att om man går på... Vi sitter ju nu på Chimney och spelar in, som är ett företag som jobbar med film väldigt mycket. Mm. Det är ett kommunikationsbyrå. Hur skulle du vilja säga att ett sånt företag som vårt, som jobbar väldigt mycket digitalt och har ju inte så mycket, vi producerar inte så väldigt mycket saker, hur skulle vi kunna beröras av det här?
Ja, nu vet jag inte exakt hur ni jobbar, men jag ser ju det digitala och det mediala som en jättestor, ska man säga, kanal för att nå ut med budskapen. Vi jobbar ju väldigt mycket med webbsidor, sociala medier, vi gör filmer och vi gör annat för att, och seminarier och liksom debattartiklar och allt möjligt sånt som är ute i media för att utbilda och opinionsbilda i frågan. Och där tänker jag att sådana företag som ni kan hjälpa till att göra en hel del.
Vi kan
del.
Absolut hjälpa till att göra det, och det gör vi. Vi hjälper företag med väldigt mycket av de frågorna. Men frågan är, vad kan vi som företag själv göra? Vi orsakar inte så mycket saker som stålbolag och producerande industri. Liksom. Och vi gör inte ens av med så mycket papper att vi behöver ha stora depåer för att samla upp dem längre. Liksom.
Mm.
Jag tänker att det är väldigt mycket företag, för vi är ändå inte liksom i spjutspets digitalt sett. Det finns ju företag som är helt digitala. Liksom. Mm. Och på vilket sätt berörs de av det här?
Nej, men jag tänker utifrån, om man bara får prata då om just ert företag, så kan jag ju se att det finns ju enorma mängder teknik bara i det här lilla rummet. Så även som upphandlare av teknik och material, så kan du ju sätta krav på att ja, men vi vill ha cirkulära produkter, och vi vill inte byta mobiltelefoner till alla anställda en gång om året. Vi vill ha 3-årsavtal eller ännu hellre 5-årsavtal, och vi kräver att våra produkter håller så länge. Och att man lägger in det i alla avtal, att ja, men det ska vara miljömärkta produkter, absolut. Men helst om ni har certifierade vagga till vagga, eller alltså cradle to cradle. Nu finns ju väldigt få sådana produkter, men ju flera som frågar efter det, desto snabbare kommer det hända. Liksom. Så jag tror att dels som upphandlare så har ni kan ni påverka, absolut. Men sen också som kanal som jag pratade om. Och sen så kan ni ju också sätta interna utbildningar och prata med era anställda om att det här är viktiga frågor. Titta på hur ni lever era liv. Det kanske inte så att man måste flyga 16 gånger om året privat, utan det kanske räcker en gång om året om man nu måste flyga, så klimatkompensera. Men alltså, det finns ju en massa sådana här grejer också. Nu har jag ju kanske flyget mer med klimatpåverkan att göra, men absolut så påverkar det mer.
Teknikskrot är ju ett hett ämne inom cirkulär ekonomi. Absolut. För där finns ju också mycket av de stora råvarorna. Så ni ska hyra och inte köpa.
Vi har stor elförbrukning och så vidare.
En skarp avdelning.
Men jag tänker att vi är inte unika, tror jag, på det. Att man kan börja grubbla över, men på vilket sätt berör det här oss? Om vi nu lyssnar på det här programmet. Men då försöker jag få ihop det med vår verksamhet och tänka, men var passar jag in i den här workshopen någonstans?
En annan, bara för att ge ett exempel på hur man konkret kan göra det. Nu har ju Philips börjat sälja Lisa ljus, alltså mängden ljus över ditt skrivbord. Så att du inte längre behöver köpa lampor till ditt kontor, utan du kan faktiskt bara få miljövänlig el. Ni behöver inte ha någon anställd som går och byter glödlamporna, utan någon fixar...
Någon från Philips kommer hit och byter dem.
Ja, ni lisar ljuset helt enkelt. Så det är också en cirkulär affärsmodell.
Och då är ju fördelen att Philips på något sätt blir mer intresserad av bra produkter som håller länge och kan optimera energiflöden på ett helt annat sätt än en amatör
Precis.
Kan göra.
Exakt.
Så har vi löst det problemet. Jag tror att det är väldigt vanligt bland kontor, samtidigt som jag tycker att i cirkulär ekonomi så pratar vi ofta privatkonsumenter väldigt mycket, medan de största sopmängderna kommer faktiskt från företag, vilket är lustigt. För kan man då byta ett sånt, som du säger, affärsmöjlighet istället för att släppa ut sitt ammoniak, då är det en mycket lättare mynt att falla ner. Liksom. Det borde egentligen... Och då ska jag ha min så här dammig lista av personer jag skulle ha tagit upp. För finansvärlden, alltså angående Klondike, och då tänker jag, liksom, om vi ser i Sverige nu hur mycket pengar som går till investeringar i gruvindustri, och inte bara befintlig gruva, alltså typ Kiruna och omnejd, utan även till nya gruvor, kontra hur mycket pengar som går till innovation relaterat till att sortera och återanvända eller få in tillbaka igen våra sopor. Jag vet inte hur de strömmarna ser ut, men gör finansväsendet rätt sak?
Nej, det skulle jag inte säga att de gör. När man tittar bara på, nu har ju WWF jobbat väldigt mycket med att försöka styra om de fossila finansiella flödena, där vi bara kollar på vårt pensionssystem, så har vi ju enorma mängder pengar investerat i fossilt, och det är ju enorma mängder risk också, för att det kommer ju vara pengar vi bränner in i. Vi kan ju inte borra upp den här oljan som är vi investerat i, våra pensionspengar i till exempel. Så är det ju samma sak även där när det gäller andra investeringar som inte är cirkulära. Jag tror att om man får upp... Jag var föreläste för inte alls för sett länge sedan just för en investeringsbyrå som bjöd in mig för att prata om cirkulär ekonomi. Och då var vd för 6:e AP-fonden där innan mig och pratade om hållbara investeringar och sådana. Men han satt faktiskt kvar och lyssnade på min presentation. Och då så gick han upp till mig efteråt och sa, men oj, vi kanske borde ha cirkulär ekonomi som ett kriterium också. Det här visste inte jag om. Så att, det finns nog jättemycket kvar att göra på den sidan.
Så de är inte där och fiskar än och de borde vakna till liv och börja fiska. För det finns affärsmöjligheter. Det är det som är så spännande när de säger så här, jag gör vad som är lönsamt. Nej, det gör du inte. Du gör vad du har en fördom kring vad som är lönsamt.
Mm.
Du tror att gruvor är smarta.
Mm.
Men du tittar inte på alternativet, för du har inte tänkt på alternativet. Jag tror det är liksom out of sight and of mind igen. Man är linjär. Man är
Men lyssna på CSR-podden så kommer allt att lösa sig.
Ja, tack.
Du, Elin, om du skulle framhålla någon aktör, företag eller någon annan organisation som är väldigt långt fram i sådana tankar kring det här, vilka skulle du ta fram då?
Jag tycker Houdin är jätteduktiga. De är ju lite mindre företag. De kan göra snabbare beslut än vad kanske IKEA eller H&M kan göra. Och de kan ta lite tuffare beslut. De har ju också bestämt sig för att de ska jobba inom planetära begränsningar och till och med ha lite biodiversitetstänk. Man kan till och med plantera en gammal jacka och så kommer upp frön och blommor och allt vad det är. Så de är väldigt innovativa. Och det finns, men det finns ju företag som liksom, som sagt, startar hela sin affärsidé med att de ska vara cirkulära från början. Mm. Ett av mina favoritföretag är Swedish Algae Factory. Det är en ung vd där som heter Sofie Allert som började som student, kom på att hon skulle kunna göra, jag tror att det var biodrivbränsle från grönalger eller något sånt där. Och sen beslutade hon sig för att vi ska vara cirkulära. Hon hade då fått investeringspengar och hade en styrelse som sa nej, men nu får du ju sluta, du måste fokusera på din grej. Hon bara, nej, det ska vara cirkulärt och ni får komma på vad ni ska göra med de här restprodukterna. Det var ju något skal, nanoskal och allt vad det var. Och det har ju resulterat i 4 affärsområden till. För att hon kom på att det där skalet, det kan man använda som väldigt proteinrikt vegetariskt fiskfoder till exempel. Och någon annan restprodukt kan man använda som snabb laddande batterisyra som är biobaserad. Och så vidare och så vidare. Mm. De här begränsningarna att det ska vara cirkulär kan ju också skapa massa innovation. Och det får vi inte glömma. Mm. Så jag tycker de är superhäftiga.
Mm. Finns det någon särskild bransch eller sektor som har kommit väldigt långt fram inom det här?
Ja, det är faktiskt några branscher som utmärker sig. Och då är det så att textilbranschen, och då har vi H&M och Houdini och Filippa K och några andra i spetsen som har kommit långt. Och det finns också ett annat nätverk som heter ju Circular Fashion som jobbar med just textil- och modebranschen. Så därför har de kommit långt, skulle jag vilja säga. Och sen finns det ju byggsektorn har kommit långt. Eller, det beror på hur man ser det. Ingen har kommit
nu,
långt.
Nu var jag på väg att börja skicka. Ja, förklara nu hur de har kommit långt.
Nej, de har kommit långt genom att de pratar mycket om
det. De pratar jättemycket om det. Men hur mycket gör de?
Nej, det görs inte så mycket.
Ingenting!
Men det var ju det vi pratade om nyss. Det är ju många som pratar om
det. Men det är ju helt
men för mig är det sant. Ja, nej, men för mig är det sant. Har man kommit långt i tanken så börjar man snart bestämma sig och så börjar man sätta mål.
Eller så är det en sektor där man är vad med att man smiter undan med väldigt mycket genom att låta väldigt fint. Att det är deras sjukdom.
Ja, det kan
de
vara
är
så.
Den mest korrupta sektorn i hela Sverige. De låter alltid jättebra. Alltså finns det inte risk? Jag vill bara liksom...
Men det gör det.
Och de är så materialtunga. Mm. Alltså de är så... Om vi tittar på förväntningar, om jag skulle... Nu måste jag jämföra med Andreas Foler som vi hade inne från Scania.
Mm.
Som är liksom en tung bransch, tunga transporter på väg. Liksom. Mm. Skitigt och allt vad det nu är för någonting. Där ser man ju att det har länge funnits en vilja att göra rätt.
Mm.
Så när de väl börjar göra rätt så går det väldigt fort. Liksom.
Mm. Mm.
Men här i byggbranschen så finns liksom... Jag tycker bara de har låtit. Men, liksom, och de tror att de ska återvinna dörrhandtag. Och fönsterkarmar. Jag menar, det måste vara mycket, mycket mer som kan återvinnas.
Absolut. Men när man tittar på, det finns ju i alla fall några små initiativ som det här Loop Rocks till exempel. Alltså det är så stora generalfel i den här branschen. Men Loop Rocks är i alla fall ett initiativ som NCC har varit med att ta fram. Mm. Som handlar om att, man har ju kommit på det, att när jag ska bygga ett hus, antingen så måste jag gräva en grop för att det ska finnas en källare eller en garage eller något sånt där. Och då blir det massa fyllnadsmassa över.
Mm.
Och den kör jag iväg och så betalar jag dyra pengar för att den ska vara deponerad någonstans. Och sen i huset bredvid, ja, men det har jag en grop, men det behöver jag fyllnadsmassa. Då åker jag till andra stället, betalar för min fyllnadsmassa och så har jag massa lastbilar då som fyller den här gropen. Istället bara för att man har ett digitalt system, apropå det här med digitaliseringen som möjliggör det. Där man kopplar ihop det. Så istället så kör du bara materialet från ena sidan, alltså 2 meter bort istället för att köra till andra sidan Sverige.
Mm. Men ska jag säga, det här är en supergammal idé som Erik Anderssons gods eller så här frakteribolag som har börjat gräva. De pratade om det för 10 år sedan.
Ja.
Och det är så uppenbart, för det är så stora volymer också. Ja. Det är liksom, det är verkligen att jag står och kastar 1000 lappar i sjön och sen då kommer jag på, oj, jag ska kanske sluta kasta 1000 lappar i sjön och förbättra miljön.
Mm. Om det bara var 1000 lappar, det är ju miljontals.
Ja, men så tycker vi de är duktiga. Jag blir...
Nu är du för negativ, Åsa. Ja, lite mer positivt.
Men i Holland till exempel har ju hänt mycket. Då har man ju börjat bygga cirkulära hus där man har både återvunna material när man bygger huset, det är återvunnen cement till och med, och det är rör, och det är dessutom är det cirkulerat vattensystem, och så har de odlingar på taket som drivs av med näring från fiskodling. Och så vidare och så vidare. Och så är det solpaneler på tak. Superläckert. Så
var i Holland ska vi åka och titta? Var finns det någonstans?
Ja, det finns ett fantastiskt hotell som jag var på, som dessutom inte ens en gång pratar om att det är ett cirkulärt hotell. Men det är bland det snyggaste hotell jag varit på. Och det ligger mitt i Amsterdam. Mm. Jag ska komma på vad det heter.
Mm. Berätta det, så publicerar vi det.
Helt magiskt. Och det är sån här utsikt över hela Amsterdam. Helt magiskt.
Okej, jag ska försöka vara mer positiv nu.
Ja.
Bara vi inte pratar byggbransch.
Men jag hoppas, jag var ju faktiskt och träffade några, nu ska jag inte nämna några sådär, men jag träffade några arkitektbyråer, och de är ju väldigt frustrerade över att det finns ju en ansats att man jättegärna vill bygga några få flaggskeppscirkulära hus eller sådär, men det är ju otroligt få, och de skriker man ju jättehögt om när man gör de minsta lilla cirkulära initiativ. Man vill ju att det här ska bli på massiv skala. Man ska inte få bygga ett hus som inte både är energipositivt och cirkulärt. Och liksom, och varför finns det inte krav på att man måste sätta solpaneler på taken som i Kalifornien? Det finns ju så många generalfel i den här byggbranschen.
Titta, nu lyckas jag dra ner elinsmutsen. Men du, jag ska bara förlösa min gnäll. För jag tror att det som kommer lösa det här, eller byggbranschen, det tror jag är cementindustrin. Ja. Därför att cementindustrin har sånt koldioxidpress på sig.
Mm.
Och de kommer förstå att om inte jag fixar det här, då kommer man bygga saker i trä. Det tycker vi är hotfullt, för jag gör cement. Och då, de kommer att klara det, för att de behöver. Och de kanske kommer få byggindustrin med sig. Det är min tes. Nu har jag uttalat mig om.
Ja, men sen finns det ju lite problem också med lagstiftningen. Till exempel nu så finns det ju företag som jobbar med mattor för företag. Som vill väldigt gärna sälja cirkulära mattor. Då tar man ut de gamla mattorna och så gör man nya mattor av. Problemet är att kemikalielagstiftningen är så hård, så att du kan ha en matta som är fullproppad med gifter som ligger på ditt golv, men så fort du plockar upp den och gör en ny matta av, och så finns det en liten promille av de här farliga kemikalierna kvar, för att det är ny återvunnet av den här dåliga kemikaliematta, som man säger. Så får du inte sälja den av svensk kemikalielagstiftning.
Men är det sånt som ingår i strategin för politikerna att lösa det? För det finns ju massvis med lagar som hindrar utveckling.
Ja, nej, men det är ju det här som just är det som vi pratade om efter vi hade den här, eller när vi hade den här workshopen med de här stora bolagen. Att det finns så mycket lagstiftning som förhindrar att man faktiskt kan bli cirkulär. Det finns ju likadant i byggbranschen, att det är massa... Ja, men vi måste ju ha garantier på att materialen håller. Om det nu är återvunnen cement och det går att göra det, hur kan vi garantera att det faktiskt håller? Eller även bara dörrkarmar eller fönsterkarmar eller något sånt där. Vi måste ju ha säkra byggnader också. Det där går ju att lösa, men vi måste ju börja lösa det. Liksom.
Mm. Mm. Finns det några sociala aspekter av cirkulär ekonomi?
Ja, det finns massa sociala aspekter, men det beror ju på hur man ser det. Nu är inte jag den främsta källan av... liksom, hur man ska jobba med de sociala frågorna. Men det, om man tittar på företag som jobbar mycket med cirkulära delningstjänster till exempel, så har det ju varit... Uber har varit en het potatis. För där använder man ju en massa chaufförer som inte har den här fackliga anslutningen eller vad heter det, man har inte arbetstrygghet eller anställningstrygghet, och man betalar inte heller skatt, för det finns inte någon lagstiftning för hur man ska hantera det där. Så det finns ju massa risker med att man blir illa behandlad om man inte gör det rätt från början. Och där har ju lagstiftningen... vi måste hinna ikapp de delningstjänsterna som finns till exempel. Men det finns säkert jättemånga olika andra exempel på den sociala aspekten, ska jag säga, inom cirkulär ekonomi. Men den är inte jag expert på, helt ärligt.
En social aspekt av cirkulär ekonomi som ofta hålls fram, det är ju att vi behöver ha lägre kostnader för arbetskraft, därför att det kommer krävas det kommer bli en arbetsmarknad som jobbar mycket med att återvinna, laga, sära på material, förbättra material. Så det är ju en social aspekt som finns i liksom i det cirkulära ekonomiflödet.
Mm, absolut. Och det glömde jag ju säga kanske, om jag ska säga någonting snällt om just politiken, är att en av de grejerna som regeringen har gjort är att man har sänkt momsen på reparationer. Och det är ju en aspekt som är väldigt bra inom cirkulär ekonomi, att det kommer ge massa arbetstillfällen som är nya. Sen om det ska vara lågavlönade eller inte, man kan ju kanske se det på som med rörmokeriet. Ja, men man kanske inte behöver vara ha en doktorand i rör för att bli rörmokare, men däremot kan man vara väldigt välbetald ändå för ett hantverk. Mm. Så det, jag säger inte att det måste bara vara lågavlönade jobb för att det är reparation eller uppgradering som
tillbaka mot att betala hantverk i så fall. Ja. Men ett större utbud av det, så det är logiskt att laga min sak så länge jag kan och vill använda den.
Ja, absolut. Alltså idag är det ju stort omöjligt för mig om mitt kylskåp går sönder att hitta en reparatör. Det är ju billigare för mig att köpa ett nytt kylskåp. Så ska ju inte samhället se ut. Så kan det inte vara. Sjukt. Det är helt galet.
Jag extra knäcker lite som yrkesvägledare då. Det är en av mina slutfrågor brukar jag ofta vara som yrkesvägledare då. Och då tänkte jag att du skulle få några alternativ på ditt framtida yrkesval.
Faktiskt. Oj, oj.
Din framtida drömyrkesval, tror jag. Mm. Och du ska välja mellan tre olika alternativ här. Det första är det att du ersätter kung Carl Gustav den 16:e som ordförande i WWF. För han är fortfarande ordförande i WWF.
Nej, han sitter i vårt förtroenderåd.
Nej, han är ordförande.
Ja, i förtroenderådet. Han är inte ordförande, för det är Axel Wenblad.
Okej. Ja, men jag tycker vi tar bort Axel då. Vi ersätter dig, Axel slutar och du går in som ordförande. Det är ett alternativ.
Okay.
Eller du är heltidsanställd tillsammans med ett kansli på tre personer på Kredit Sverige. Så nu har ni liksom fått anställning och ni är inte bara en i tre. Så ni kan liksom få lite för det. Nu är du på väg mot Ellen MacArthur-scenariot då. Eller, det sista alternativet är att du blir äventyrsseglare på halvtid. Och du grundar Elin Bergman Foundation som slutligen blir den organisationen som får oss att se miljöhoten under vatten.
Oj, 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 oj. Det här var ju svåra frågor. Kan man inte bli så här generalsekreterare i FN eller något sånt? Jo, måste jag
välja. WWF, Cradlenet eller vatten? Det är havsperspektivet.
Åh, men jag vill nästan kombinera alla tre.
Jag visste att du ville det.
Men livet är inte så öppet, tyvärr. Här måste man välja.
Men just nu så håller man ju... Du har bildats en cirkulär ekonomidelegation. Den hade jag väldigt gärna velat leda, kan jag säga.
Okej, var sitter den någonstans?
I Malmö tyvärr då. Men där är ju Åsa Demij ordförande för den delegationen, där man ska faktiskt rådge Sveriges regering för hur vi ska jobba med cirkulär ekonomi framöver. Det hade jag varit jättesugen
på. Så vi tar bort Åsa Demij och sätter dit dig istället?
Ja, eller så kan vi samarbeta. Jag gillar ju samarbete, vet du.
Okej. Ja. Så du kan vara vice ordförande eller generalsekreterare.
Vi kan vara delade språkrör.
Ja.
Exakt, i en slags cirkulär ekonomi så kan ni liksom cirkulera. Ja.
Då nominerar vi dig till den positionen.
Ja, men vad trevligt. Åsa, jag hör av mig.
Strålande. Elin, tack så jättemycket för att vi fick prata med dig idag.
Ja, men tack snälla. Det har varit jättetrevligt.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.